Jag tror jag har haft den väldigt länge, bara att jag inte har kunnat sätta ord på vad det är. Först har jag börjat gå till en psykolog och bara, men du har ångest. Ja, man kände sig ensam, som att ingen förstår vad man går igenom. Men nu är det ju fler och fler som pratar om det. Och jag tänker, jag kanske kan berätta om min resa så att andra också vågar göra det. För det ska inte vara tabubelagt. Alltså, folk ska kunna prata om det och det är ingenting att skämmas över.
Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten. Det här är ju podden som handlar om samtal, din samtalspodd. Och i dagens avsnitt så pratar jag med Moa och vi pratar om hennes skolgång. Eller kanske snarare frånvaron av skolgång. Och vi kommer prata mycket om ångest idag också. Mycket nöje! Hej Moa, välkommen till poddterapeuten.
Hej!
Du och jag pratade ju för en vecka sedan ungefär. Mm. När vi skulle stämma av lite kring vad vi skulle prata om och så. Och då sa du en grej till mig som verkligen har fastnat. Och det var så här, ja men det här med hemmasittare. Ja men det borde snarare heta hemmaliggare.
Ja men verkligen.
Och det var verkligen någonting som fastnade hos mig. Så kan inte du berätta lite mer om vad du menar med det?
Ja, men hemma sitter det. Folk tror att bara för att man är hemma så sitter man och spelar datorspel.
Mm.
När det egentligen bara kan vara så att man bara ligger i sängen. Man kommer inte ens upp för att borsta tänderna, äta mat. Du kanske bara går upp för att gå på toa och sen går du och lägger dig igen. Lite så.
Ja, för du berättade för mig när vi träffades nu att jag frågade hur din helg hade varit. Och då sa du att du hade sovit mest.
Mm.
Är det någonting som är ett återkommande tema hos dig? Att du behöver verkligen den där sömnen även på dagarna?
Ja, men min kropp fungerar typ inte, känns det som.
Nej.
Det känns som trasig. Det låter så konstigt att säga det, men jag kan ligga en hel dag och bara sova. Och, alltså det spelar ingen roll om jag har sovit på natten. Jag ligger och sover ändå för att min kropp vill inte samarbeta med min hjärna. Eller så hjärnan inte samarbetar med min kropp. Alltså det är så här, förstår du vad jag menar?
Ja, jag gör faktiskt det. Det är ju, du och jag, vi pratar ju om det också. Det här med kroppen och hjärnan. Att de ibland inte hör ihop liksom riktigt alltid, alla gånger. Men det låter ju ändå som att kroppen din har ett behov av att göra det här. Vet du ungefär var det kommer ifrån, det behovet?
Det kan vara att jag lever med ångest.
Mm.
Och jag vet inte hur det fungerar för alla. Men för mig så tar den jättemycket på mina krafter. Speciellt om man har en panikångestattack. Du kan liksom ha en panikattack och sen blir hela kroppen bara slutkörd. Det kan vara någonting med det eller... Alltså, jag är bara en allmänt trött människa.
Ja, nej men jag köper verkligen den första. Kroppen hamnar ju i någon form av konstant stress när du har konstant ångest, helt klart. Och då, när ska du hämta hem dig då? Den här jäkla ångesten då, som du lever med, när började den komma?
Jag tror jag har haft den väldigt länge. Bara att jag inte har kunnat sätta ord på vad det är.
Mm-hmm.
Först har jag börjat gå till en psykolog och bara, men du har ångest. Och då visste jag inte vad det var. För att det var ingen som pratade.
Hur gammal var du då ungefär?
Oj, vad kan jag ha varit? Väldigt ung. Alltså, jag har ju mått väldigt dåligt. För jag var lite bråkig i familjen och i skolan. Och det triggar ju på en ångest. Speciellt. Ja. Är i 8-årsåldern.
Hur har du det här och nu med mig? Känns det helt okej?
Okay? Det känns okej.
Bra. Ja, men du hojtar till mig om det är så att du känner att vi börjar toucha en nivå som blir för jobbig på det sättet att du behöver hantera det.
Mm.
Absolut. Vad skulle du säga att din ångest ligger på just nu?
En skala 1-10.
Mm.
5.
Typ en 5. Det är ganska högt ändå.
För mig är det hyfsat lite, men...
Mm. Och när du får dina ångestattacker, som du sa, du kallar dem panikattacker eller ångestattacker, vad händer då?
Jag får tryck över bröstet. Jag kan börja hosta för att jag har någon luft. Och en klump i magen. Och sen i värsta fall kan jag börja hyperventilera.
Okej. Ja, det är det där med andas.
Verkligen.
Ja. Jag lärde mig en grej som var jätteintressant. Och det var så här att just andningen är det enda som kroppen kan göra som du kan, alltså som sköts automatiskt i vanliga fall ju, som du inte liksom tänker så mycket på den. Men det är också den enda grejen i kroppen som du också kan styra själv. Det är rätt coolt, för att om man tittar på liksom magfunktionen till exempel, den sker ju helt automatiskt, och det är inget du kan liksom bestämma så här på förhand typ. Hur den ska bete sig. Men däremot så kan du göra det med andningen. Den sköter sig själv i vanliga fall. Men du kan också bestämma dig för att nu ska jag andas in. Nu ska jag andas ut. Och det är det som är så häftigt med andningen. Att den kan göra både och. Den kan sköta sig själv och den kan styras av dig. Om man säger så.
När man tänker på det faktiskt.
Ja, det är fett coolt alltså. För man tänker liksom på när vi går ute. Då är det någonting som vi styr själva. Det är ingenting som sker automatiskt. Så det brukar oftast vara i kroppen antingen eller. Antingen så kör den sitt eget race. Eller också så styr du det. Men just det här med andningen. Den kan göra både och. Och du och jag pratade ju förut också. Det där om att andas i fyrkant. Eller andas i triangel. Eller sådär. Den funkar jättebra. Jag lever ju också med ångest. Mm. Som jag berättade för dig då också. Och den brukar funka väldigt bra på mig. Det här man liksom tänker sig ett fönster så här. Eller en fyrkant, och så andas jag in, håller. Andas ut, håller. Men den funkar ju bara, precis som du säger också. Den funkar ju bara i en viss nivå. Går det där över sen när man hamnar då i hyperventilation. Liksom de här fysiska reaktionerna som du berättar om nu så bra. Då har man ju kommit till den där nivån att då handlar det ju bara om att krishantera mer eller mindre.
Ja, men ibland är det ju lättare att hantera en panikångestattack. Speciellt när det är i en mild grad. När den inte är jättekraftig. Då behöver jag nästan inte ens någon som säger till mig andas. Det kanske är för att jag är van. Eller för att den bara är mer hanterbar. Men ibland så går det verkligen inte. Och då måste jag ha någon som sitter bredvid och bara, men må andas. Och andas så här, inte så där.
Mm.
Det är skillnad på andning och andning.
Det är det verkligen. Vi ska prata lite grann också nu om din skolgång. För det var ju faktiskt därför du hörde av dig till mig i början.
Mm.
Och då skrev ju du att jag tror att det finns folk där ute som skulle känna igen sig i min historia. Just kring det här med att vara hemma från skolan. Och jag spelade in ett avsnitt med Elin för, jag tror att det är nästan 2 år sedan. Och hennes dotter var hemmasittare, om vi kallar det nu då. Och när jag pratade med henne i fredag så sa att jag skulle spela in med dig. Mm. Om just det här, fast från ditt perspektiv, från din berättelse och din historia. Som är så otroligt viktig och som inte kommer ut tillräckligt. För det håller jag verkligen med dig om. Då blev hon alldeles eld och lågor. Så hon blev så här, oh my god, liksom, ska du intervjua mig? Ah, nej, oh, det där måste jag lyssna, du måste släppa ut det fort, jag vill höra det typ nu.
Och det finns ju fler hemmasittare.
Exakt.
Jag kan relatera, tror jag.
Definitivt. Men ta oss med på din berättelse. När skulle du säga ungefär, och vad hände första gången du hamnade i den svängen inom situationstecken, när det liksom började kännas som att men skolan funkar inte för mig?
Oj. Alltså, jag har ju väldigt dåligt minne egentligen, men jag ska försöka minnas. Okej. Det började redan i årskurs 2 i grundskolan. Då kunde det vara att jag började skolka, struntade i vissa ämnen som jag tyckte var jobbiga. Speciellt matte, engelska. Det kunde vara ja, men om svenska, så här, läsförståelse. För jag är även dyslexi, men jag visste inte då.
Nej.
Ja, men ämnen som jag tyckte var allmänt jobbiga. Och om man ska prov, för jag klarar inte av prov. Men sen blev det väl mer till slut så... Eller först var det väl att jag började gå ut från klassrummet.
Mm.
När det skulle vara det. Till slut så slutade det med att jag inte ens gick in i klassrummet. Och till slut så var det att jag inte ens gick till skolan. För att jag visste att jag ska ha det här ämnet idag.
Hade du samma lärare till alla ämnen eller var det olika lärare?
Jag har för mig att vi hade samma lärare.
Ah, okej.
Men i årskurs 6 så slog de ihop. För då hade vi A- och B-klasser. Och i sexan slog vi ihop det, så det blev bara en stor. Så då hade vi 2 lärare.
För jag kommer ihåg när jag var så där ung, då började jag få problem med vissa ämnen. Men då insåg vi att då handlade det om läraren, i mitt fall då. Då var det så där att jag var en lärare som var... Alltså hon var en asshole helt enkelt, den där läraren. Och så bara skrev hon någonting så här på tavlan och så bara satte hon den där kritan i handen på en och bara så här, svara på det här nu. Och man hade typ ingen aning vad hon höll på med eller vad hon frågade om. Och där stod man liksom inför hela klass, alltså resten av klassen, och kände sig jättedum såklart. Och då började jag få ont i magen. Och då, jag hade henne på fredagar. Varje fredag morgon hade jag ont i magen. Det blev så faktiskt illa att jag mådde så dåligt när jag skulle gå till den här läraren. Att det blev ett jättestort möte om det. Så det slutade med att jag faktiskt slapp henne sen i slutet. Jag fick gå till en annan lärare privat på helgerna och ta igen. Så på fredagarna var jag hemma.
Så i mitt fall handlade det verkligen bara om en jättedålig lärare, verkligen. Ja. Jag ska inte hijacka din historia här nu. Det var inte det som var meningen. Men berätta mer. Berätta mer om de här ämnena och hur det var för dig.
Men jag har alltid haft svårt för bland annat matte, engelska och svenska språket. Det är så att jag inte kan prata svenska, utan jag har svårt med att skriva och läsa. Och jag kommer ihåg att vi, det är lite senare, men vi hade en lärare som alltid tvingade oss läsa ett stycke var ur en bok.
Mm.
Och då var det, man satt och räknade ut vilket stycke ska jag läsa. Ja, för att förbereda sig. Och när det väl blev min tur så kunde jag läsa fel, jag kunde byta ut ord, flytta på orden. Och då började folk skratta, helt när jag uttalade någonting fel. Och jag förstår, det kan säkert låta roligt, men när till och med läraren börjar skratta så blir det bara... Det blir som att de andra eleverna bara, okej, om läraren skrattar så får vi också skratta. Vilket gjorde så att jag verkligen slutade läsa högt i skolan överhuvudtaget. Jag struntade i vilket ämne det var, utan jag bara nej.
Nej. Jag förstår det. Och det är rätt naturlig reaktion skulle jag säga.
Ja, som att man är ett djur på zoo som folk bara ska skratta och kolla på.
Ja. Finns där liksom, och det blir ju jättestressande för dig, precis som du sa där, att du förbereder dig och sådär. Det kan jag också känna igen. Jag hade svårt med just multiplikationen, ja. Och då hade vi också precis sådär som du berättade, att då satt man och liksom hade ont i magen över det igen. Och hela klassen ska liksom någonstans bevittna ens fel.
Ja.
Det är något jäkla fel i det, alltså, i det undervisningssättet. Får man ju bara ont i magen.
Ja, eller typ så här. Jag kommer ihåg, för att få lämna klassrummet för att gå ner och äta mat, så skulle man typ läsa ett tal. Jag minns inte om det var typ så här gånger, så här, en multiplikation, eller om det var så här, addition eller vad det var. Men man skulle läsa ett tal. Och när du hade fått gå.
Åh nej.
Och så satt man där och bara, jaha, okej, vad ska jag göra nu?
Och det är så hemskt, alltså det du berättar nu är så fruktansvärt. Jag blir så svettig verkligen av det du berättar, för att då blir ju det på något vis också en fysisk del i det hela. Att du blir fast där liksom, fysiskt, tills du har löst problemet.
Eller så var det typ så här, må du sist, men okej, du kan gå.
Att du blir sist, precis som du sa. Eller att folk sitter och skrattar, eller att läraren skrattar. Alltså det här blir ju fysiska saker som då händer med dig. Det är klart att du upplever liksom både ilska och irritation och ledsenhet och alla de här känslorna.
Ja, verkligen.
Usch. Ja, jag förstår faktiskt att du inte ville gå på dem.
Nej.
Timmarna. Men jag förstår också att det här blev ett problem.
Ja, så man säger, ja, men jag har ont i magen, jag orkar inte gå till skolan. Eller inte så här, jag orkar inte, utan jag kan inte.
Nej.
Jag är sjuk. Så skulle man ta tempen och bara, ja, fast du har inte feber. Man bara, ja, fast jo.
Jo. När skulle du säga att du fick uppmärksamheten på det då?
Det blev ju möten med rektorer och min mamma. Och så kom de överens om att jag skulle få gå upp i årskurs 3. Då fick jag gå med elever som var 1 år yngre än mig. Jag är född år 2000, jag fick gå med dem som är 01 år. Och det blev ju ett stort frågetecken för både dem i min klass och i den klassen jag skulle börja gå med. Typ. Vad gör du här?
Ja, exakt. Då blev det igen då liksom lite det här en fysisk konsekvens av det här. Och då, hur hade du det i klassen? Var det också jobbigt att byta klass?
Ja, jag kommer ihåg att min klass som jag gick i innan jag gick om skulle gå och träffa deras nya huvudlärare, eller vad man ska säga. Och då fick jag sitta kvar i vårt klassrum medan de gick till det andra för tre nya lärare. Och så fick jag typ sitta där och rita tills de kom tillbaka. Och jag bara, jaha, okej.
Men vad så hemskt.
Och så började läraren prata med mig om när, för jag för mig att jag skulle få en ny lärare då. När jag skulle börja den nya klassen så skulle jag få en ny lärare, har jag för mig.
Ja.
Då pratade vi om att jag kommer stå här på skolgården när vi börjar med en skylt. Där det står den här klassens namn och så får du komma hit och så går vi in i klassrummet. Jag blev ju förberedd på det. Men det var ju samtidigt jättejobbigt, för jag hade ju gått med den här andra klassen i 3 år, 4 år. Så att bara säga hej då till dem och att inte vara gänget längre, var ju så här, jaha, okej. Okay. Det var lite jobbigt faktiskt.
Jag förstår det. Det är hjärtskärande, för det är ju en form av sammanhang som du ändå har byggt dig in i, och relationer, och det blir liksom inte alls på samma sätt när man ska flytta till en ny klass, och dessutom inget eget val. Du hade ju inte valt att byta. Det var ju inte någonting som du bestämde, utan det var ju någonting du bara fick anpassa dig till.
Mm.
Jag förstår det. Det är ju verkligen ont i mitt hjärta när jag hör det. För jag kan verkligen känna det. Det där liksom är bara att brytas upp och bli liksom på något vis avvikaren i allt det här igen.
Ja.
Jag får massa så tankar och känslor som jag bara nu bollar med dig här. Det är allt som jag sitter med när du berättar. Den här utsattheten och att man är liksom avvikare helt enkelt.
Ja.
Det är en rolig känsla.
Så när jag började den här nya klassen så förlorade jag lite kontakt med dem. De blev väl typ tajtare när någon hade försvunnit ur klassen. Eller jag vet inte hur jag ska formulera mig, men det var så det kändes. Det som det var lite svårt att komma in i den nya klassen. Även om jag hade träffat dem på skolgården och jag tyckte de var jättesnälla, så var det en helt annan grej att faktiskt gå med dem. Mm.
Och plus det faktum att de var ju då 1 år yngre också.
Mm.
Så det har ju kanske också en betydelse att det blir svårare att komma in i den klassen. Men skulle du säga, om man bortser från allt det där då, vilket det blev såklart svårt att göra, men om man bortser från det ändå då, skulle du säga att det blev bättre eller lättare för dig? Att skolan funkade bättre för dig då? Hjälpte det liksom?
Nej, det skulle jag inte säga. Visst, jag skulle ju behöva ett år extra. Eller så här, gå i trean en gång till, just för att jag hade skolkat. Men jag tror inte jag skolkade mindre bara för att jag fick om. Så jag förstår inte riktigt så här, gick jag om för att jag skolkade? Ja, förmodligen. Men samtidigt så här, när de sätter mig som barn i en sån situation, det gör ju så att det blir jättemånga tankar i huvudet som leder till att jag inte kan koncentrera mig. För nu är ju ytterligare så här, en, vad ska man säga, ett problem i, så här, som uppstår i min hjärna. Som gör så att, ja, men nu orkar jag ju inte gå till skolan. För nu är det en massa nya människor och ska jag då anpassa mig efter det så blir det jättejobbigt.
Såklart.
Mm. Ja.
Fick du något annat stöd i den här tiden? Eller var det bara så här, hej, du får komma. Och that's it liksom.
Ja, lite så.
Ja.
Sen fick jag ju även min ADD-diagnos där någonstans. Mm.
Okej.
Okay. Vilket gjorde så att de försökte väl anpassa sig efter mitt behov genom att ge mig en elevassistent.
Skulle du säga att du fick något stöd som hjälpte?
Rädda situationen genom att ge mig typ en extra lärare som jag kunde gå till.
Okej.
Okay. Jag hade en assistent som slutade och då fick jag en ny. Var väl, alltså, hon var kvar rätt länge tills hon blev sjuk. Hon fick diabetes typ 2. Och jag tror att hela den, alltså, processen för henne blev jobbig att ta in. Och då slutade hon. Så det var inte mitt fel.
Nej, verkligen inte.
Då gav de mig en till, men hon var även så här fritidspedagog. Så det blev för mycket och då gav de mig istället en extra lärare. Som jag fick gå till vissa lektioner.
Hur tycker du det funkar då?
Det gick hyfsat bra. Hon var snäll och förstående. Och hon var den enda på den skolan som faktiskt såg problemet. Hur skolan hade skött sig. Och hon blev jättearg. Så hon blev lite en trygghet för mig.
Bra. Äntligen.
Mm.
Vad skönt.
Jo.
Får jag checka av dig lite? Vad ligger den på ungefär?
Ja, samma.
Typ samma. Det har inte gått upp i alla fall.
Nej.
Bra. Vad hände sen? Berätta.
Ja, den här skolan gick upp till årskurs 6. Så det var förskoleklass upp till 6:an. Då skulle vi byta skolor. Och då bodde jag på Södermalm, för då hade jag blivit familjehemsplacerad. Så jag började på skolan som låg där. Och alla andra började på skolor som låg liksom närmare sitt hem. Så det är lite tryggt, för att jag vill inte ha någon från min skola på, eller min gamla skola, på min nya skola. Jag har en ny start.
Låter klokt.
Och, ja. Ja.
Ja.
Verkligheten började, då blev det lite svårare och de försökte väl anpassa sig till en början till mina behov, i och med att jag hade svårt för vissa ämnen, eller i vissa ämnen. Så de gav mig en mattebok till exempel. Säg att de andra jobbade med årskurs 7:ans matte. Då jobbade jag kanske med 4:ans. Men då fanns det vissa i min klass som kommenterade det och frågade varför. De kommenterade att jag inte jobbade med det de gjorde. Jag var dum i huvudet som inte gjorde det de gjorde. Att jag var konstig. Och det gjorde ju så att jag började jobba matte med mina klasskamrater. Det var även så i på engelskan till exempel. Jag har alltid haft svårt på engelska som jag då har sagt. Och de försökte väl anpassa det också genom att ge mig en lättare bok. Och då var jag efterbliven. En så specifik elev som säger det här. Det var verkligen en och de andra höll väl med. Det var då 7:an. I slutet av 7:an så hände det en sak utanför skolan. Så det blev ett bråk. Mellan mig och några andra elever. Och det gjorde så att jag inte vågade gå till skolan. För att de var inom citatstecken populära.
Ja.
Och om man bråkar med populära tjejer så är killarna i klassen på deras sida just för att de är populära.
Ja.
Och det ledde ju till att flera elever visste vad som hade hänt. Och då fick man en kommentar varje gång man kom in i skolans byggnad. Så då var det igen att jag började vara hemma.
Förstår det. Igen, rätt logisk slutsats skulle också varit det. Om jag hade det så.
Min mentor försökte lösa det här genom att få mig till skolan så att vi kunde prata. Då var min mormor med, för jag var familjens placerad hos henne. Och efter mötet så kom jag ihåg att min mentor sa, amen, för det fanns två ingångar till skolan. Det var förra ingången och så fanns det en liten som ledde ut till skolgården. Det var på baksidan och därifrån kunde man gå ut. Och jag ville ju ta den stora så att jag bara kom ut fort som tusan. Men han sa, vet du vad, vi tar den långa vägen så du får träna på att vara i skolan igen. Så jag tog armen och ledde mig ut och det tyckte jag var jättejobbigt för då träffade jag de här eleverna som hade varit elaka. Vilket var väldigt ångestringande. Men det var inget värt utan vi gick ut och sen så fick jag ångest och så gick jag hem. Det här gjorde så att SOS blev inblandad. Vet du, då hade inte jag varit i skolan för ett tag. Och de sa att det var okej. Så de ordnade ett möte med skolan. Så det var jag, min socialsekreterare, min mormor och biträdande rektor och min mentor. Och då sa de det att jag kommer ihåg, innan så hade skolan varit så här nonchalanta. Men så fort SOS öppnade, så socialtjänsten, så fort SOS öppnade munnen så blev de, jag förstår. Jag fick börja plugga hemma.
Men, vad tänkte du om det då?
Ja, jag tänkte att men det är bra för att då får jag någonting gjort. Då ligger jag inte bara i sängen typ. Så jag bara, vi kör. men jag fick ju ingen hjälp. Lärarna tyckte väl att det var viktigast att ha fokus på de som faktiskt var i skolan. Så jag fick en egen liten lärare som jag träffade en gång i veckan. I en annan byggnad. För jag tror, jag har ingen aning egentligen. Men jag tror att grundskolan är, eller det är ju grundskolan men så här lag, nu blev det fel. Lågstadiet. Är i en annan byggnad.
Okej.
Så jag tror att den här andra byggnaden tillhör den stora byggnaden.
Mm-hmm.
Så jag fick gå till den lilla byggnaden istället. För att jag vill ju inte gå in i den stora där mina klasskompisar var. Så vi satt där i ett rum, gick igenom vad jag skulle plugga med, hur det hade gått. Men jag kände fortfarande mig typ avvisad från min klass och läraren som jag hade. För att det jag kände mig bara annorlunda.
Förstår det. Och egentligen så var ju inte det bara, även om känslan i sig är superviktig, men egentligen var det ju faktiskt inte bara en känsla, utan man hade ju släppt dig. Mm. Så det var inte bara att du kände dig utanför, utan du var ju faktiskt det också. Så igen, en ganska rätt logisk känsla och tanke utifrån faktiskt hur det var.
Mm. Så till slut så slutade jag plugga. Jag kände att om de inte vill hjälpa mig, varför ska jag fortsätta då? Och då fick jag en praktikplats istället.
Du fick en praktikplats?
Ja, på den lilla byggnaden.
Aha.
I förskoleklassen har jag för mig. Så då hade jag praktik från den dagen till skolavslutningen. Och sen slutade jag skolan.
Okej. Praktik, vad gjorde du då då?
Ja, men jag var lite som en elevassistent.
Mm-hmm. Hur tyckte du det funkar då?
Det var kul. Och jag tror det var därför jag började på barn och fritid senare.
Mm.
Ja, det var jättekul faktiskt.
Härligt. Och sen då? Sen så gick du på gymnasiet och gick barn och fritid. Har jag förstått det rätt då?
Mm. Det där var i åttan, så jag började nian på en annan skola. Och jag var inte i skolan så mycket, men när jag väl var där så pluggade jag faktiskt. För en gång. Men jag fick inte jättebra betyg, vilket ledde till att jag inte kom in på något gymnasium. Och då började jag på en skola som heter Magelungen, som är en kursskola. Och där fick jag plugga upp mina grundskolebetyg och sen gick jag barn och fritid där.
Hur tycker du det funkar då?
Det var skit. Nej, jag skojar. Det var bra.
Det var bra, ja.
Jag fick kompisar. Jag kände mig inte utanför eller annorlunda. För att det fanns andra elever som hade samma problem eller hade haft samma problem.
Mm.
Eller i alla fall liknande som mig. Nej, men det kändes faktiskt bra.
Hur skulle du säga att du hade det med din ångest under hela den här resan?
Jag skulle väl ändå vilja säga att det har varit både fram och tillbaka. Men varje gång det har varit ångest och den har kommit tillbaka, så har det blivit mer för varje gång. Men sen är det ju även så att den kan bli mildare och då mår jag faktiskt bra. Jag har en period där jag har en väldigt lång period där ångesten är väldigt mild. Och då kan jag göra massa saker, men när den väl kommer tillbaka och är hög, så höjs den mer och mer och mer för mörk gång.
Mm.
Vilket är väldigt jobbigt och har påverkat skolgången väldigt mycket. Men både så här mentalt, men även när jag ska sitta och plugga till exempel, jag kan inte fokusera på, nu har det blivit mycket matte, men ett mattetal.
Mm, ja, ja, matte är svårt. Jag har jättesvårt för matte också.
Ja, men för att det är så mycket i huvudet, så när jag väl ska försöka plugga så går det inte. Hjärnan är över, vad säger man? Ja, överfull.
För du sa att du träffade på en person som sa, men det här är ångest. Fick du någon stöd och hjälp med det? För det är ju faktiskt ingenting som man bara kan liksom lösa själv. Börjar du få ångest så är det ju jättesvårt att vända den skutan. Då kan man behöva hjälp.
Alltså till en viss del.
Mm.
Men jag har ju gått på BUP.
Mm.
I början var det bra, men sen fick jag en ny psykolog, vilket vände hela, vad ska man säga, min uppfattning om BUP. Jag tog inte en bra psykolog.
Var det inte en bra?
Nej.
Oj då. Du nämnde att du hade dåliga erfarenheter av den där senaste psykologen på BUP. Och det var ju jättetråkigt att höra. Är det så att du inte fick någon vidare hjälp alls ändå från, med ångesten? Har jag förstått det hela rätt?
Ja. Jag gick utan någon hjälp i kanske år. Och sen blev jag inskriven på en annan BUP. Och den psykologen var inte heller bra.
Okej.
Okay. Det gå. Och sen följde jag 18, så då fick jag kontakt med unga vuxna. Och den hjälpen där tycker jag ändå har varit bra. Jag fick en som heter, jag kan inte uttala det, case manager.
Okej, okay. Case manager. Det lät avancerat.
Ja, inte vad jag säger psykolog. För det är lite det hon har blivit för mig.
Mm.
För det första kan jag inte uttala det, och för andra är det inte många som vet vad det är. Så det slutar att jag säger, ja, men en psykolog, typ. Och hon har hjälpt mig väldigt mycket. Och hon har känt mig när jag var 18 och nu är jag 21. Så det är ju ett tag.
Så hon har hängt med dig ända sedan dess alltså?
Mm.
Vad skönt.
Ja. Det känns skönt att ha någon som faktiskt inte lämnar den. Eller som är dålig.
Ja, för det är så synd det där. Jag har ju så stort förtroende för vården och för psykologerna och alla de här sakerna. Men även jag har ju blivit lite desillusionerad de senaste åren. Att det finns faktiskt, de är inte alltid... Det handlar väldigt mycket om vem du hamnar hos, om man säger så. Så säger vi det lite fint. Ja, det finns jättebra psykologer. Men tyvärr, det finns några som gör mer skada än nytta. Det är ett problem tycker jag.
Mm.
Och sen så tror jag också, det här blir bara min egna spontana rant nu, men jag tror också det handlar jättemycket om hur själva vården generellt, hur den sköts. Jag vet inte om det handlar om att de har dåligt med resurser eller om det är, jag vet inte, det är ingenting som jag känner organiskt utvecklas till det bättre, utan det känns bara som att det liksom bara tuffar på i någon så här konstig, så här ska det vara liksom.
Ja.
Och så försöker de fånga upp ibland, och ibland går det bra och ibland går det inte bra och så. När du berättar allt det här så känns det i mig på något vis lite konstigt lättad i slutet här på din berättelse. Och egentligen så blir det lite konstigt i slutet på din berättelse, för du är bara 21. Men i slutet på vår berättelse här, som handlar liksom om vårt tema, så blir jag lite glad över att höra att du ändå lyckades på något vis. Trots alla de här grejerna som du har faktiskt också blivit utsatt för. De här situationerna med skolan. Och på något vis så har du ju ändå tagit igenom det. Det är ju fantastiskt bra gjort.
Jag tog ju studenten, så ja.
Alltså det är hur bra som helst. Och sen att du har det här stödet.
Både av lärare, av personal och eller en kropp.
Ja, en kurator. Ja, för nu kommer vi in på Erika.
Mm.
Ja, och det var ju faktiskt så du och jag kom i kontakt med varandra. Det var ju att jag hade ju med Erika, det är några avsnitt sen. Och då visade det sig att då hade du haft henne som kurator.
Ja.
Ja.
Enast i skola.
Ja.
Ja.
Ja. Och hon hjälpte dig väldigt mycket med ångestattackerna, om jag förstod dig rätt då.
Det känns som att hon kunde sin grej. Hon hjälpte mig väldigt mycket med ångesten, med mina panikångestattacker. Speciellt det här med att hon försökte få mig att andas istället för att typ skälla på mig, som andra har gjort. Folk upplever ju panikångestattacker. Alltså vad ska man säga? Om man sitter bredvid en som har en panikångestattack, så kan du agera på olika sätt. Du kan bli nervös själv. Du kan bli stressad, arg, för att du inte vet vad du ska göra. Eller så kan du vara lugn och bara försöka hjälpa den här personen att andas. Och det var det hon gjorde. Hon hjälpte mig med andningen. Ja, men hon var bara ett bra stöd.
Mm. Åh, vad bra.
Jag kände mig trygg när... det kanske låter jättekonstigt, men när jag hade en panikångestattack, hon var i närheten, för att jag visste att hon kan hjälpa mig.
Mm.
Och jag vet inte, hon har typ bara den auran att, av trygghet typ.
Ja, jag håller med dig. Hon är ju så otroligt lugn. Mm. Utstrålar den här tryggheten, precis som du sa där. Jag känner ju den själv. Jag håller med dig. Hon har det sättet att vara.
Ja, verkligen.
Du vet ju det där med ångest. Det är ju det där med när man känner massa olika saker. För ångest handlar ju om känslor. När man då känner väldigt mycket olika känslor. Det har ingenting med tankar att göra egentligen. Utan du i stunden känner sorg, glädje, ilska, skam. Alltså du känner alla dem samtidigt på en och samma gång. Då brukar ångesten ta över. Och det är väl det som är definitionen av ångest också. Det är när man ersätter alla de här, det här virvaret och mängden och jättestora grytan med massa känslor. När det blir för mycket och för stort, då blir det allt det här ersatt av ångest. För då tar ångesten över. Så egentligen handlar ångest om att man känner väldigt mycket på en och samma gång. Och det kan vara väldigt motstridiga känslor. Man kan känna liksom glädje och ilska samtidigt. Det blir nästan lite så här, gud vad känner jag här egentligen? Och då får man ju då fysiska symptom på det. För kroppen blir förvirrad. För den vet inte riktigt hur den ska förhålla sig. Och det är ju liksom definitionen av ångest. Men sen vet ju både du och jag att det är mycket mer komplext än så dessutom. För det är precis som du sa där, att det handlar också jättemycket om situationen och vad du har för personer med dig. Och vissa personer kan också trigga ångesten. Precis som du sa där, man behöver ha en person bredvid sig då som är lugn och vet vad den gör och inte skäller på en. Och ångest smittar faktiskt. Det är också den enda känsla som smittar från människa till människa. Så att får en person ångest, då kan det bli så att fler börjar få ångest. För det är så himla lätt att bli påverkad av just ångestkänslan, för den är så stark.
Ja, verkligen.
Så det där är, ångest är speciellt. Och jag vet ju att det är väldigt många som lever med ångest där ute. I olika grad ju. Och det är inte en lätt känsla att ha. För det påverkar ju livet. Och det berättar ju du så bra här nu. Du har ju berättat verkligen hur det har påverkat dig. Men också det du har berättat är ju din historia kring skolan. Och de val som du gjorde utifrån den situationen som du satt i. Och ingenting av det du har berättat har ju låtit konstigt för mig. Alla de val som du gjorde som barn och sen som ungdom. Utifrån hur du hade det är ju rent logiska för mig när jag hör dig berätta. Ja, vad tänker du nu då? För vi ska ju börja avrunda. Vad ska du hitta på nu när vi har lagt på?
Jag ska åka hem till min mormor. Gosa med hennes hund.
Åh, mysigt.
Sen får vi se vad som händer. Vad ska du göra?
Jag ska gosa lite med min katt. Sen ska jag käka lite lunch. Och sen ska jag börja klippa det här avsnittet. För det vore superkul om det han kommer ut till på fredag.
Ja.
All right. Jag är jätte... Jag säger.
Hur tycker du att jag har skött mig?
Jättebra. Fantastiskt bra. Bra berättat. Och... Ja, jag sitter ju med massa olika tankar och känslor. Det har nog märkts också under avsnittet. Jag har haft svårt att liksom hålla mig ibland och komma in med mitt eget och vad jag tänker och känner och sådär. Och det är nog bara för att jag engagerar mig i din berättelse och din historia. Och jag ser det liksom. Jag ser det framför mig, det du har berättat.
Vad tänker du nu då?
Jag tänker att... Jag tänker att du inte har haft det lätt. Och att du är en fighter.
Jag bara,
Och att du har så mycket gåvor.
Men det är som jag skrev att i meddelandet som jag skickade till dig. nu vet jag inte exakt vad jag skrev, men på ett ungefär att förut när det här började med min resa så var det lite tabubelagt att prata om det. Och jag kunde inte läsa om det någonstans. Det var liksom verkligen ingen som tog upp det på sociala medier. Så man kände jätteannorlunda och man kände sig ensam. Som att ingen förstår vad man går igenom. Men nu är det ju fler och fler som pratar om det. Och jag tänker, jag kanske kan berätta om min resa så kanske andra också vågar göra det. För det ska inte vara tabubelagt. Alltså folk ska kunna prata om det och det är ingenting att skämmas över.
Nej, det är så sant. Och det är min önskan också. Att det här avsnittet blir så. Precis så som du vill ha det. Med att andra kan lyssna och känna igen sig.
Mm.
Och bli inspirerade och motiverade av dig och din berättelse som är jätteviktig.
Ja, någonting sånt där.
Någonting sånt där. Och det känns ju också som att det blir en fortsättning följer. Eller hur? Jag får den feelingen i alla fall. Vi kanske spelar in en vad hände sen avsnitt efter, vad heter det? Efter nyårsbloopersarna.
Och då får jag säga att det var min idé.
Ja, det är din idé. Den var asbra. Det var klockrent. Ja, men vad bra. Tack så jättemycket för att du var med i avsnittet och berättade så bra.
Tack för att jag fick vara med.
Hej då.
Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten. Stort tack Moa för att du delade med dig. Det var väldigt inspirerande och berörande. Och tack till dig som lyssnade. I det här avsnittet så hade jag lite problem med uppkopplingen, så vissa ord faller ifrån, vilket ni kanske upptäckte. Men det är sådär det är ibland. Vi spelar ju in online och då blir det lite sådär ibland. Att ibland är det uppkopplingen som inte riktigt vill vara med oss. Dela gärna det här avsnittet. Som ni vet så gör jag ju det här. Den här podden är helt gratis och än så länge är den också reklamfri. Så det enda som jag önskar med podden just nu fortfarande är att den delas, att den sprids. Så att fler kan få ta del av innehållet. Det kostar ingenting och det tar väldigt kort tid att bara dela med era vänner. Och er familj och er umgängeskrets. Ni kan kontakta mig på poddterapeuten@gmail.com med 2D. Och jag finns även på Instagram och Facebook. Vi hörs snart igen hoppas jag. Hej då!